Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Han är en av få fotbollsspelare som fått sitt tröjnummer pensionerat och varit en och samma klubb trogen under hela sin elitkarriär. Det är en karriär som lite oväntat förlängdes med ett succéår i Division 2 och ett år i ettan den här säsongen. Men nu är resan på väg att ta slut, även om han i den här intervjun avslöjar planerna på en väldigt speciell match nästa år. I dagens avsnitt av Ettan-podden med mig, Oskar Lund, så möter jag Jonas Lantto. Jonas Lantto, varmt välkommen till Ettan-podden.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig idag?
Lite trött sen matchen igår och lite besviken att jag inte vann, men annars är livet bra.
Ja, vi ska säga det att när vi spelar in den här podden så är det dagen efter en målrik historia, 4-4 mot Oskarshamn, men den här podden kommer att släppas en tid senare och då har det gått ytterligare omgångar av ettan södra där du spelar nu. Så att vi ska inte fastna för mycket där, men en händelserik match som ni kanske får backa bandet och titta lite höjdpunkter ifrån, ni som lyssnar, för att påminna er om hur den såg ut. Jonas, jag tänker att vi hoppar rätt in istället i den faktaruta som driver podden framåt. Är du redo?
Jajamän.
Då kör vi. Första frågan, den är ålder.
33 år gammal. Eller ung, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Det beror på hur man ser det där. Hur ser du själv på det?
33 år gammal som fotbollsspelare, men som människa 33 år ung.
Ja, men det var väl en härlig inställning till ålder. Vi hoppar direkt vidare och nästa fråga, det är klubb.
FK Karlskrona sen förra året.
Ja, det är ju den klubben som du numer tillhör, men det är ju inte den klubb som de flesta fotbollsintresserade förknippar dig med, utan det är ju Gävle IF såklart som vi ska prata mer om givetvis under den här podden. Men kan du inte berätta, hur hamnade du i Karlskrona?
Ja, min fru bestämde oss att flytta ner hit till hennes brorsa och hans familj som bor här nere. När jag inte fick något intressant erbjudande i fotbollen så tänkte vi testa något nytt i livet, så flyttade vi ner och ett skulle sluta med fotbollen. Men min svåger kände sportchefen här i fotbollslaget, så han låg på mig lite. Och jag kände väl efter jag hade vilat någon månad att jag hade lite sug för att fortfarande spela. Så jag sa att jag kanske på en säsong, och sen gick vi upp så har det varit en säsong till.
Ja, där, om man backar då till när du lämnade Gävle och ni bestämde er för att flytta, som du är inne på, så först och främst undersökte du lite vad som fanns där ute, om det var något intressant erbjudande som skulle dyka upp. Var det någonting annat som var nära då innan det blev Karlskrona?
Nej, det var väl någon klubb så där som tyckte jag var intressant spelare och så, men gav ingen så här garantier på någonting. Vi hade nyss blivit föräldrar och hade ett stort hus där i Gävle som kostar lite, alltså jag behövde veta liksom om jag skulle spela någon annanstans, om man skulle hyra ut huset eller sälja det eller vad man skulle göra. Så vi behövde som ta ett beslut ganska snabbt. Så vart det så här. Och med facit i hand har det blivit jättebra, för både Sissis föräldrar och hennes syster har flyttat ner nu också, så nu har vi mycket familj här nere helt plötsligt. I Gävle hade vi ingen familj. Mycket familj i form av vänner och så, men det är inte på samma sätt.
Nej, vad härligt att ha många nära och kära på plats. Hur var det då att lämna Gävle och flytta till Karlskrona? Och då tänker jag kanske först och främst på det fotbollsmässiga. Du tog steget ner i Division 2 då, vilket ju såklart är en betydligt lägre nivå än den du har verkat på de flesta åren av din fotbollskarriär. Hur var den omställningen?
Rent fotbollsmässigt var det väl ganska stor skillnad. Ju högre upp man kommer, ju mer förberedelse med taktik och genomgångar. Man umgås ju i laget på ett närmare sätt under längre tid. Här är alla i andra arbeten och man kommer ganska sent i träningen och åker ganska snabbt för eftermiddagsträningar. Även fast det är familjärt här också. Liten klubb och så. Men sen rent mentalt tyckte jag det var ganska skönt att gå ner. Inte samma. Man hade ju en press på sig i Gävle och man kände av den själv. Och man ville att det skulle gå så. Jag ville att det skulle gå bra för Karlskrona också. Men det, Gävle ligger ju närmare hjärtat. Mycket närmare. Så det var ju, man fick en lite mer avslappnad känsla till fotbollen igen. Som man inte haft ett tag.
Ja, jag kan förstå det. Och Gävle och känslorna för den föreningen kommer vi såklart komma in på. Du fick ju vara med om att ta steget upp när ni avancerade från Division 2 till ettan. Hur var den resan?
Det var ju jätteroligt. Jag har ju aldrig vunnit en serie som senior, fast jag har hållit på så länge. Utan både i Kiruna och Gävle har ju varit ofta säsonger där man har fått kämpa för allt man har för att klara sig kvar. Så det var roligt att vinna mycket matcher och dominera matcher och ge mycket mål och till slut gå upp. Vi hade ju grepp om serien hela året. Vi tappade. Vi hade en dålig period när vi förlorade 5 raka som det blev lite onödigt spännande. Men jag tror vi vann med 8 poäng till slut. Så det var roligt och det var lätt att gå till träningen och man kände att man skulle vinna matcherna fast vi spelade dåligt. Så det var en skön känsla.
Ja, jag förstår det. Då fick du känna på Division 2-fotboll. Ni tog steget upp och i år har du spelat i ettan. Nu efter inte en hel säsong, men det börjar närma sig. Vad skulle du säga om nivån på Division 1? Du som kan jämföra den med högsta elitnivå i Sverige. Hur bra står sig ettan?
Stundtals är det väl ganska bra, men det är mycket rent taktiskt och tekniskt och fysiskt som skiljer sig mycket. Alltså Division 1, Division 2 till Division 1 är nog ännu större skillnad tror jag än Division 1 till Superettan. Men det är helt klart en nivåskillnad på Superettan och Division 1 och ännu högre såklart till Allsvenskan. Men det är mycket unga spelare och så det är kanske inte lika mycket så här taktiskt och alltså i Allsvenskan man vill ju som ha lite täta matcher och det är inte så mycket Hawaii som det är i Superettan eller i Division 1. Som igår, som vi pratade om nyss, det var 4-4. Och vi har haft flera sådana matcher. Sen är det en speciell säsong i år med corona. Och så det har varit alldeles för mycket matcher. För Division 1-trupper har inte alls samma bredd att klara av och hålla upp kvaliteten. Superettan är också svårt. Det är allsvenska lagen som har ganska stora och bra trupper där man kan rotera mer utan att det blir för stor kvalitetsskillnad.
Om man tittar på de här guldkornen som ändå finns då, vi kan konstatera att trupperna är såklart inte lika breda, men det finns kanske spelare som sticker ut på ett individuellt plan. Du tog ju en gång i tiden steget upp till elitfotbollen och slog igenom snabbt får man säga. Finns det guldkorn att hitta i de här serierna och hur tycker du att klubbarna högre upp jobbar med att ta vara på dem?
Det är klart det finns spelare i Division 1 som kan spela allsvenskan med lite med rätt lag och rätt träning och sådär. Jag tar det för egen erfarenhet där. Jag var inte alls. Jag kände ju att jag var bra Division 1-spelare då. Men först, det tog ju någon säsong innan man kom in i det i allsvenskan. Men sen, ja, det är väl hyfsat ändå. Det är ju, ja, Falkenberg var ju han Norén från Gävle Division 1-lag och fått spela direkt då. Superettan är väl ett bättre steg för Division 1-spelarna. Det är väl ganska många som har tagit det senare år.
absolut.
Allsvenskan är lite, det är lite annat upptagningsområde och det är många lag som, det är så jämn allsvenska så många lag har känner att de har chans att vinna. Då kanske det är svårt att värva en ung spelare från division 1 och ge chanser direkt. Det känns som i år att det är ganska många lag som har satsat på unga ändå, med tanke på ekonomiska läget med den här säsongen och sånt.
Ja, absolut. Och det är väl mycket möjligt kanske att det blir mer av den varan här framöver också. Med klubbarnas ekonomi har påverkat så man behöver hitta billigare spelare kanske lägre ner i divisionerna istället för att titta till exempel utomlands eller högre upp på hyllan så att säga.
Ja, det tror jag. Och det är, många gånger kan ju en ung svensk spelare ha lättare att komma in i det än en utländsk spelare som ska lära sig bo i Sverige och ny annan taktik och ja, allt sånt där.
Ja, det blir spännande att fortsätta att följa framtidsnamnen som finns i ettan givetvis, och vi ska fortsätta rapportera om vad som händer kring dem. Men nu ska vi gå vidare i den här podden och det är dags för en ny faktafråga. Och då, Jonas, undrar jag över sysselsättning.
Ja, just nu studerar jag på distans. Ja, så spelar jag lite fotboll på kvällen.
Och vad är det du läser till?
Ekonomiprogrammet där.
Ja, och det var så någonting som du började med nu i samband med flytten till Karlskrona.
Jag började på en annan utbildning som gick här på högskolan här, men det passade inte riktigt mig. Så jag läste ekonomi för 7 år sedan i Gävle, som jag var tvungen att ta studieuppehåll ifrån på grund av att jag missade så mycket tentor med alla bortamatcher och sådär. Så då tog jag upp den igen. Och distans känns bättre nu också. Jag kände när jag var på skolan så mycket i början att man, och sen när man ska träna på kvällarna, man hinner inte träffa sin familj så mycket som man vill. Så distans är ganska, eller det är väldigt bra att kunna planera själv sina dagar. Och ekonomiprogrammet passade mig bättre än, jag skulle läsa stadsplanering.
Okej.
Okay. Det var inte riktigt som jag trodde att det skulle vara. Så det.
Ja, men nu trivs det i alla fall. Hur har det varit att börja plugga då?
Jo, det är väl, det är lite omställning. Man, det är mycket eget ansvar då. Men jag har ju läst, som sagt, för 7 år sedan, så jag har bara behövt läsa på halvfart nu första året, för jag har läst vissa kurser redan. Så nu, först nästa år blir det väl på riktigt 100% som man får känna på hur det är. Man får lägga upp dagarna ännu bättre och vara ännu mer disciplinerad.
Ja, under åren i Gävle, du nämnde ju det att du läste lite grann då. Hur mycket annat gjorde du förutom fotbollen under säsongerna med Gävle på högsta nivå?
Det beror på vad man menar med gjorde. Det var ju mycket ledig tid vi hängde. Vi var ju ett gäng grabbar i samma ålder och samma liv. Så det var ju mycket att man tränade på morgonen och åt lång lunch. Och sen hängde man hela dagen. Det var ett skönt liv.
Som nu då, när du har startat upp studierna på allvar får man säga. Och kan du tänka att du skulle ha gjort ännu mer under de där åren? Eller känns det ändå som att det var, ja, rätt prio där och då, och att du nu kan ta tag i skolan på ett bra sätt istället?
Just nu känns det väl som att det hade varit skönt om man hade gjort det redan. Men där och då känner man, alltså det tar ju visst fokus. Och när man spelar, när jag för min egen del, när jag spelade på högsta nivå, där kände jag att jag ville lägga full fokus på fotbollen så man kunde prestera så bra som möjligt. Jag tror inte jag hade kunnat göra det om jag hade pluggat samtidigt. Det är allt något annat som ligger där och stressar en i bakgrunden.
Ja, vi ska komma in nu på de där åren på allra högsta nivå, antar jag i alla fall. För nästa fråga, det är ditt bästa fotbollsminne.
Jag brukar alltid ta upp den här våren 2011 när vi låg tvåa i serien i Allsvenskan. Vi höll nollan i 7 raka matcher och vann mot topplagen hemma. Och det var en härlig säsong.
Ja, då var ni heta.
Ja, det var, allt gick som på räls. Det var en rolig tid i fotbollskarriären.
Kan du ta oss tillbaka lite grann till den säsongen då? Om du ska kanske nämna några av lagkamraterna och vad var det för Gävle som vi såg i Allsvenskan då?
Det var ju ett, först och främst var det väldigt bra defensivt. Vi hade spelat ihop 2010 var väl tuff säsong, vi klarade oss kvar. Men vi fick behålla i stort sett alla spelare och tog in någon ny sådär. Så vi var väldigt sammansvetsade och hade bra känsla inför säsongen efter vi hade klarat oss kvar. Och sen fick vi det att stämma bra. Vi Hugosson i målet och Dahlberg och Orlov gjorde mycket mål där uppe. Och jag spelade på kanten och hade en bra säsong. Så det var... Ja, vi hade ju som sagt 7 raka matcher där vi hade 4 0-0 matcher och 3 matcher som vi vann med 1-0. Så det var väldigt svårt att göra mål på oss. Sen spelade vi bra fotboll också. Jag tror vi hade 0-0 borta mot Malmö i samband med de där matcherna när vi hade spelade hur bra som helst, hade kunnat vinna i matchen. Men... Så det var inte bara att vi gnetade utan vi spelade bra fotboll och fullsatt på läktarna på Strömvallen, 7000 pers och... Slog Göteborg och Älvsborg. Ja. Det var väl fina sommardagar kommer jag ihåg också. Det var folkfest.
Ja, det låter härligt. Gävle, ni gjorde ju resultat i Allsvenskan under många säsonger trots jämfört med konkurrenterna knappa förutsättningar. Om man tittar liksom på helheten Gävle IF och det ni gjorde över tid, vad tycker du var de största anledningarna till att ni var så framgångsrika?
Det var ju att vi hade ju vårt spelsystem som vi och spelidé som vi alla jobbade mot. Vi hade ju inte de bästa spelarna på alla positioner, men vi gjorde det vi skulle och hjälpte varandra. Sen var det ja, bra karaktärer som kom till laget och ingen som svävade iväg. Så det var, vi visste liksom våran, man kan ju säga att man efter man har spelat så många år att vi alltid låg på samma plats, men man måste på något sätt, även fast man vill utveckla sitt spel, så måste man kunna inse vart man... Just där och då hade vi inte så mycket möjligheter med Strömvallen och hur vi kunde bedriva eget spel och sådär. Då fick vi på de spelarna vi hade. Så vi gjorde det väldigt bra, måste man säga.
Ja, verkligen. Men hur var det för... Jag tänker på en spelare som dig då, som är en kreativ, offensiv spelare. Hur var det för dig att spela den typen av fotboll och att underordna sig kollektivet då, får man ändå säga utifrån det du beskriver, att ni förstod förutsättningarna och fick liksom förhålla er till dem. Jag misstänker att du var ju en av de spelarna som i ett offensivare lag hade kunnat spela ännu mer, ja, men offensiv fotboll och göra de sakerna som du var riktigt bra på.
Ja, vissa matcher kände man väl att man hade velat göra annorlunda, men jag hade ganska bra relation med tränaren Pelle och så jag hade ju ganska fri roll offensivt, får man ändå säga. Så jag undgick spelsystemet ibland så där. Vi hade en liten överenskommelse att jag fick gå in i, ja, jag fick gå, vandra lite fritt vart jag kände då när jag var som bäst form, och så fick de andra täcka upp. Men oftast var jag gjorde mitt jobb där på i defensiven. Men samtidigt mycket handlade om att jag skulle få bollen och lösa upp knutarna. Så jag fick ju mycket bollen då i slutfasen. Hade man spelat ett annat lag kanske det hade blivit mer, att det hade fördelats mer. Sen vet jag inte vad det hade blivit om jag hade gått till en annat lag och hur det hade blivit. Det vet man ju aldrig.
Men har du tänkt på det? För ja, men jag kan ju tänka så då, kring dig att en offensiv spelare i ett oftast rätt så defensivt inriktat lag. Har tanken slagit dig? Vad hade jag kunnat gjort i ett topplag med en liknande relativt fri roll då offensivt?
Ja, det är väl klart man har tänkt tanken. Sen,
vad tror du då?
Sen har alltid landat i att jag ville vara kvar. Ja, jo, alltså jag vet ju vad jag kunde när jag var som bäst. Jag mötte alla andra lag där i serien. Det är klart att i de här topplagen är det ju väldigt skickliga spelare på den positionen jag spelar. Så det hade blivit en helt annan konkurrens såklart. Men ja, man fick ju lägga ner mycket tid i försvarsarbetet som man kanske tappade lite i offensiven, som man kanske hade släppt i de här topplagen när man styr matchen. Så hade jag kunnat vara lite ännu bättre sista tredjedelen och utvecklat ännu mer. Men som sagt, det är svårt att säga om det. Jag har alltid varit glad att jag har stannat kvar och stolt över min karriär.
Ja, det ska det vara. Men det fanns alltså också en liten deal med Pelle Olsson där under åtminstone någon del av perioden i Gävle att du fick rätt fria tyglar i anfallsspelet?
Ja, det var ingenting vi sa så här inför andra laget. Man kunde komma till mig och säga att jag hade gjort någonting någon match där jag hade gått från vänsterkanten ända långt till högerkanten och lämnat. Men han sa att jag kunde fortsätta med det för att det hade gått så bra. Alltså när jag kände för det. Sen skulle jag inte vara där hela tiden. Alltså leta lite ytor. Lite utanför våran strikta ram. För det behövdes ju för att lösa upp knutarna vissa matcher.
Men det var lite mellan dig och Pelle alltså, och inget som man kanske pratade högt om inför hela gruppen. En hemlig överenskommelse helt enkelt. Och Pelle Olsson, han ska vi snacka mer om en liten stund. Men först så undrar jag över den bästa spelaren som du har mött.
Det är en svår fråga. Rent meritmässigt är det väl Henrik Larsson. Sen kanske han inte var som bäst när jag mötte honom. Sen har jag spelat mot lite de här utländska. Moutinho har jag mött som spelar. Han har gjort ganska många landskamper i Portugal på inre mittfält. Gör väl det fortfarande. Anders Svensson. Men rent meritmässigt är det väl Henke Larsson skulle jag tro.
Jag vet inte om det blir lättare eller svårare med nästa fråga. Men då handlar det ju istället om bästa spelaren som du spelat med.
Med, ja. Meritmässigt kan man ju också ta det. Det är väl Marcus Berg eller Ola Toivonen jag spelar med.
Jonas, vi ska komma vidare till nästa segment i podden. Det kallas för fem snabba, och i de flesta fallen så har gästen i fråga fått svara snabbt det första de tänker på kring en klubb. Och då har det varit fem klubbar som man har representerat. Men både den senaste gästen i podden och i ditt fall så är det lite svårt. Ni har inte spelat för så många klubbar, så att det kommer bli tränarnamn istället.
Okay.
Du kommer få fem tränarnamn som du har haft att göra med, och så ett snabbt och relativt kort svar då på varje helt enkelt. Är du redo?
Ja.
Då undrar jag över det första du tänker på om jag säger Roger Sandberg.
Snygg Rogge.
Oväntat ändå. Thomas Andersson.
Fin vänsterfot.
Johan Mjällby.
Vältränad.
Poja Asbaghi.
Man.
Och Pelle Olsson.
4-4-2.
Ja, det kanske mer väntad ändå. Ja, men föredömligt svarat, en av få gäster faktiskt som jag tycker har varit både snabb och kunnat kommit med mer eller mindre ett ord. Så bra jobbat, hatten av.
Tack.
Vi måste stanna vid Pelle Olsson. Han kom sist av de här fem av en anledning, och det är ju för att han har varit en väldigt stor del av din karriär, eller åtminstone har du jobbat med honom under en väldigt stor del av din karriär. Vad har Pelle Olsson betytt för dig?
Ja, det är han som gav mig chansen, så det, man har ju han att tacka för. Man har kunnat livnärt sig på fotboll och haft en fin karriär så många år.
Ja, fortsätt du.
Ja, de scoutade mig när jag var i Kiruna. Sen kom jag ihåg de var, farsan var på den här matchen också. Det var Enköping borta. Sista matchen med Kiruna i division 1. Vi låg dygn sist. Tror vi förlorade matchen med 5-0. Farsan sa, Pelle gick hem i pausen. Det blir ingen jävla för dig. Ja.
Tungt.
Ja. Sen i oktober, november ringde på telefon. Så var det Pelle som ringde och sa att han ville att jag skulle spela för Gävle, men inte som forward utan som vänster mittfältare istället. Han skulle skola om mig. Jag var ju forward eller väldigt offensiv inne mitt i Kiruna någon match. Så jag sa, det blir inga problem.
Du nappade direkt?
Ja. Sen i Gävle hade de ett sån här sportkommitté som var med inför varje värvning. Så det var, jag vet inte hur många det var, 10 stycken kanske. Så var det 9 stycken som inte ville att jag skulle komma. De tyckte jag var för liten. Men han hade ju vetorösten, så han sa att han skulle ha mig.
Okej. Så det var Pelle Olsson ensam då som fick gå emot övriga i det fallet?
Ja. Och sen, ja, han trodde på mig. Fast första halvåret var jag inte alls bra i Gävle. Det var mycket stor skillnad med träning och lära sig taktiken. Och ingenting man var van med. 10 pass i veckan var det. 3 tunga styrkepass. allt gick snabbare och sen lära sig ett helt nytt spelsätt. Och det var ju ganska, det är väldigt noggrant också, som det kanske inte är i alla lag, extremt noggrant. Sen lät jag mig spela mer och mer och mer, och sen till slut bytte jag aldrig ut mig. Sen har jag, det är på grund av att jag spelar bra också. Han trodde ju på mig där i början, och sen gav man ju mig förtroende hela tiden. Så det var, det utan han har väl inte varit där jag är idag, tror jag. Sen vet man ju aldrig om det är kanske någon annan som hade upptäckt den. Jag var ändå med i de här ungdomslandslagen, så folk visste väl vem jag var. Men det är ändå en lång bit till att få en bra klubb.
Det här med att han gick emot då, övriga sportkommittén, var det någonting du fick veta i samband med övergången, eller är det något du har fått reda på i efterhand?
Nej, det har jag fått veta efteråt. Det var en, han var lagledare i vårt lag då när jag kom, som fixade mycket. Han var också med i den här kommittén. Han har ju sagt efteråt att han ville inte att jag skulle komma hit. Men han var så glad att Pelle hade gått emot han.
Ja, det är lätt att förstå. Var det just fysiken då som de ställde sig emot där i sportkommittén?
Ja, jag var, såg ut som en räka och var 1,68 lång. Så var jag, med tanke på hur Gävle spelade också, så var det ju inte så konstigt att de trodde så. Men jag har alltid varit minst och levt på spelförståelse och spelintelligens istället. Så det var inga problem.
Har du märkt av det i andra sammanhang att tränare eller folk runt omkring har tvivlat på dig på grund av det fysiska?
Nej, inte. Det har väl alltid hängt med en att man är liten så där. Det är ju, men inte, jag tror inte jag blir bortplockad från några matcher på grund av det. Det är mer att jag, folk tror att man ska vara dålig på sagdueller och inte kunna vinna nickdueller, som jag är fortfarande förvånad över att de inte vet bättre.
Ja, om vi stannar vid Pelle Olsson då, utöver att jag förstår att han har betytt mycket för dig, för att han satsade och trodde på dig, vad var hans, eller är hans stora styrkor som tränare, tycker du?
Det är hans noggrannhet. Han låter ju aldrig något gå till slumpen. Han kollar på inför nästa motståndare. Jag vet inte hur många matcher han kollar på, och egna matcher, och går igenom laget, hur man ska spela, och varje moment på träningen är med syfte på hur man själv spelar. Det är inte så mycket så här allmän träning, eller vad man ska kalla det, att man bara spelar, utan allt har ett syfte. Och ja, han är väldigt taktisk och noggrann helt enkelt.
Hur var det sen när han lämnade Gävle och gick till Djurgården istället, efter att ni hade jobbat tillsammans under många, många år?
Det var ju konstigt såklart, men han fick ju chansen, och inte så konstigt att han valde att testa något nytt. Vart länge i Gävle, så är ju fotbollen.
Ja, och han flyttade från Gävle till Stockholm då. Du flyttade ju från Kiruna till Gävle när du kom till klubben. Om vi bortser från det fotbollsmässiga, hur var det att flytta och ta det steget?
Det var jättejobbigt första. Det var en lång bilresa från Kiruna till Gävle med morsan och farsan. Det var, man hann tänka mycket där i bilen. Aldrig bott själv och en helt ny stad och kände ingen i stan. Jag hade en gammal klasskompis som bodde i Gävle från Kiruna. Det var väl mammas kusin som bodde utanför Gävle. Men annars var det ju helt nytt för en. Så det var 19 år. Jag tänkte på hur det skulle gå såklart. Och sen när det gick jobbigt i fotbollen i början kände man att vad gör man här liksom? Kommer jag aldrig få spela när jag är så här dålig? Det var jobbig tid i början. Men det var ju många nya unga killar som kom samtidigt, så man fick lite kompisar ganska snabbt. Och sen var det ju bättre och bättre såklart. Nu, sen bodde jag där från 2007 till 2019.
Ja, det blev kvar ett bra tag. Men hur gjorde du för att hantera den där första tuffa perioden som du beskriver? Och när flyttade hemifrån första gången och det fotbollsmässiga funkar inte som du hade hoppats där i början. Vad gjorde du för att ändå fortsätta och orka köra vidare och kanske inte vända hem då, som jag misstänker att de tankarna kan man brottas med?
Jag tänkte väl aldrig på att flytta hem, utan jag ville ju alltid bli fotbollsspelare. Och jag visste ju att det skulle släppa sen när vi släppte på träningen. Eller jag trodde det i alla fall. Och jag pratade med tränarna och så där. De trodde ju fortfarande på mig, fast det gick lite sämre på. Man tog mycket konstiga beslut och sköt från halva plan och så här, för att man var trött och inte, benen orkade inte riktigt och huvudet. Och träningsmatcherna gick dåligt. Fast vi mötte division 2 lag som jag hade dominerat mot innan. Så då förstod jag att jag inte blivit sämre spelare. Så det är träningen som... Man hade inte lika pigga ben. Och sen hade vi så pass mycket träningar hela tiden. Så man, på det sättet var det bra. Man var ju mycket med laget. Alltså man satt inte själv hemma så länge och grubblade.
Minns du när du kände att det lossnade då? Att träningen kanske började släppa, benen började bli pigga och du hittade rätt i Gävle?
Ja, det var ju där slutet på träningsförsäsongen. Och kände jag att det började lossna. Och jag fick ju hoppa in första matchen direkt då. Sen fick jag 22 matcher första året ändå. Tre starter. Hoppa in 19 matcher då. Gjorde 3 mål, så då kände jag att... Och U21-matcherna gick ju väldigt bra första året. Så då kände jag att jag hade på den nivån att göra. De i laget tyckte om mig som person och som spelare. Så då växer man ju. Och sen ville de ju förlänga redan efter första året. Jag hade ju bara 2-årskontrakt. Så då var jag ännu ett kvitto på att de ville satsa på mig.
Ja, härligt. Och Pelle Olsson har vi pratat om som en person som har betytt mycket för din fotbollskarriär. Och nu undrar jag över personen som betytt mest i din fotbollskarriär.
Farsan hävdade att det är han. Så kanske är han. Farsan har ju varit viktig såklart. Han har ju varit han var ju min tränare hela ungdomen. Och... Ja, så han var ju själv spelare och tränare på... Han var tränare i Kiruna när de höll på att gå upp i Allsvenskan.
Okej.
Okay. Så jag hängde mycket på A-lagsträningarna redan när jag var liten och följde med på matcherna. Och brorsan spelade ju också. Så det är ju tack vare farsan och brorsan man började spela. Sen var jag min tränare så länge. Han var ju väldigt hård mot den. Alltså han ville ju att man skulle lyckas som spelare. Så jag, det var ju bara fotboll egentligen. Jag höll ju aldrig på med något... Som kanske ungdomar kan göra, gå på, börja tänka på att träffa tjejer och gå på lite fester och sådär. Jag gjorde ingenting sånt. Jag satsade bara på att bli bra på fotboll.
Var det liksom en drivkraft du hade själv då, eller var det till stor del också att pappa var med och drev dig i den riktningen så att säga?
Det var, man måste nog höra inifrån. Sen kände man ju, alltså... Han var ju på en liksom. Alltså jag ville inte... Man ville ju som jag sina... Eller jag ville i alla fall. Att man skulle lyssna på sina föräldrar. Han var ju länslagstränare också dessutom sen. Så han tog ju med mig på de här... tog ut mig i laget då. Sen skulle jag ju vara med såklart. Men...
Ja, men fanns det någonting där då? Att jag tänker när man har sin pappa som tränare i klubblaget. Och på den nivån när det handlar om uttagningar och sådär också. Fick du... någonsin skit från andra på grund av det, eller att det snackades om att man blir uttagen på grund av sin förälder eller sådär?
Nej, jag var så pass överlägsen skulle jag säga, så det var väl ingen snack. Och sen kom jag med i landslaget och sådär, så det tog inte han ut mig direkt.
Nej, det var svårare. Hur är er relation idag då?
Ja, vi pratade efter matcher och sådär. Vi har väl en ganska norrländsk relation skulle jag säga. Vi pratar om fotboll och inte så mycket om livet i stort sådär, utan det, vi vet vart vi har varandra. Han följer ju matcherna och ringer efter matchen när det har gått. Sen är det såklart mycket mindre nu när det är lägre nivå. I allsvenskan pratar vi väl, om inte varje dag men flera gånger i veckan. Nu är det väl lite mindre. Och de är pensionärer nu, de har mycket att göra där i sin by. Så det blir inte lika mycket nu.
Nej,
och då... Han har ju alltid peppat mig, och även fast han har varit kritisk när det har gått dåligt såklart. Men man har ju alltid han bakom örat när man gör någonting på plan eller om man slarvar med sömmen eller vad som helst. Det har varit hela karriären så har man ju tänkt på sådana saker.
Vad är det framförallt att ha någon käpphäst sådär som du känner att varje gång du kanske lyckas med eller slarvar med just det här, då tänker du lite extra på pappa?
Ja, det är väl lite mindre nu. Förut visste man ju, om man missar någonting där, nu kommer man få höra det här hemma. Så det är väl både bra och dåligt att man har känt. Fast jag har ju lyckats ändå, så man får väl säga att det har varit bra att ha haft det med sig hela tiden.
Ja, vi ska lämna den relationen och personen som alltså betytt mest för dig under fotbollskarriären. Och sen kommer vi in på en fråga där du kanske måste tänka efter lite, om jag skulle få gissa. För det jag undrar, det är över en märklig händelse som du varit med om under din fotbollskarriär. Och det är ju en bred fråga, det kan vara lite vad som helst. Men någonting som sticker ut och som var lite annorlunda, eller något som du kanske inte trodde att du skulle få uppleva, eller... Och framförallt kul om det är något som inte så många vet.
Det jag tänker på, det kanske inte är något speciellt egentligen. Jag är på Europa League på Färöarna, så vann vi ganska stort mot det laget vi mötte. Sen efteråt då bjöd de oss på mat i deras... Ja, det var någon lokal där bredvid planen. Så bjöd de på en massa så här färöisk mat, val, späck och så var det någon... tjej som var där och sjöng. Det var lite märkligt.
Men då satt ni med motståndarlaget alltså och åt färöiska specialiteter?
Ja, och lyssnade på någon tjej som sjöng på jag vet inte ens vad det heter.
Var det gott? Deras...
Nej, det kan jag inte påstå.
Du köpte
det var massa så här konstig mat från späckhuggare och... Nej, kanske inte späckhuggare. Men val och massa konstig mat från havet, konstiga djur.
Ja, det var ju, får man verkligen säga, en annorlunda upplevelse. Jag vill minnas något Europaspel då ni spelade i Sundsvall. Ni fick spela hemmamatcher där för att Strömvallen inte var godkänd för Europaspel. Var det inte något lag som ni mötte då det blev lite turbulent också från deras supportrar efter att, om ni hade slagit ut dem eller vunnit eller hur det var? Jag vill minnas någonting där med något flyg också som fick stoppas. Är det någonting du kommer ihåg?
Ja, jag var inte med i den matchen, men vi förlorade 3-0 borta och sen vann vi 4-0 hemma. Så vi gick ju vidare och deras supportrar stod ute vid deras buss och väntade. Så de kom inte iväg eller hur det var. Det var någonting sånt.
Ja, just det. Så var det.
Jag var väldigt upprörd.
Ja, jag minns det där själv för att jag kommer från Sundsvall, så då har man extra koll på just den matchen, så den där händelsen hade fastnat hos mig. En annan sak som jag undrar över som kanske kan leda in på det här med, ja, kanske inte märklig händelse men sånt som sticker ut, är, du blev ju kvar i Gävle i alla de här åren, men jag misstänker att du hade en del erbjudanden, och är det några klubbar som har stuckit ut när det gäller sånt, som har försökt värva dig, kontraktserbjudanden från olika länder eller ligor så där, som du kommer ihåg nu om du minns tillbaka?
Det är väl den där Israels klubben från Israel som Pelle tog in mig på kontoret. Jag tror det var 2010. Så att det var en klubb från Israel som ville köpa mig. Och så ville han bara kolla med mig och hur jag såg på det. Så sa jag att nej, dit vill jag inte gå. Och sen var det inte så mycket mer med det.
Det tog slut på en gång innan det ens hade dragit igång på allvar.
Ja.
Har det varit nära då?
Nej, det har väl varit lite klubbar sen när kontrakten har gått ut då, via min förra agent som ringde, och jag vet inte alls ens hur seriöst det har varit.
Är det någon klubb då som du vet om?
I alla fall nu på senare år, vi åkte ju med Gävle så. Mm.
Men du har aldrig varit lockad?
Ja, det är klart man funderar en och två gånger, men det har jag aldrig känt så där att yes, nu flyttar jag. Jag har alltid känt att nej, jag vill vara kvar. Går och spela för mitt Gävle.
Går att säga när det var det som närmast då? Om det var någon gång du fick tänka lite extra, kanske någon klubb som ändå kändes att ja, men det här skulle kunna vara någonting för mig.
Det var ju där när vi åkte ur Allsvenskan. Det var ju så jäkla jobbigt. Då tänkte man väl om man skulle... Någon gång tänkte man väl, kan man spela i Superettan? Men det övervägde ändå att jag ville spela med Gävle och spela upp laget igen i Allsvenskan. Det gick ju inte vägen. Men som... Det har jag aldrig känt så där att, som sagt, det har aldrig ens varit nära att jag har gått.
Nej, Gävle har alltid slagit högst. Nästa fråga i faktarutan, Jonas, det är: då mådde du som bäst?
Det är väl den där säsongen 2011.
Ja, den har vi ju snackat om, en härlig tid.
Annars är det väl sen jag träffade min nuvarande fru Och när vi har fått våran son, det är annat liv nu. Nu mår man bra på annat plan.
Men hur är det då att ha blivit pappa?
Det är en fantastisk och väldigt annorlunda liv än man hade förut. Nu är det han som är prio ett hela tiden. Förut behövde man tänka på sig själv. Så man får ju så mycket kärlek tillbaka av han. Man har sina dagar när vi kanske inte alltid så sams. Men det går över fort när han bara ler åt den.
Hur gammal är han idag?
Han fyllde 2 år för en månad sedan.
Du, vi pratade om när du mådde som bäst. 2011 fotbollsmässigt med Gävle, en fantastisk säsong. Träffat kärleken, bildat familj. Om vi tittar på en lite tråkigare del då, då undrar jag också över när du mådde som sämst.
Hela 2016. När vi åkte ur Allsvenskan.
Åkte ur Allsvenskan, precis.
Hela den säsongen var jobbig.
Ja, hur var det då när degraderingen också blev ett faktum efter så många år på högsta nivå?
Nej, det var hemskt jobbigt. Kom ihåg efter. Vi ryckte upp oss rejält på slutet. Det var inte jättelångt ifrån att vi kunde klara kvalen då, fast vi hade varit så dåliga under våren. Jag kommer ihåg, jag bröt ihop det på plan och sen jobbigt några dagar. Det är fortfarande jobbigt när man tänker tillbaka på det. Det kändes som Gävle skulle, vi skulle vara i Allsvenskan, kändes det som. Och vi slarvade bort det och åkte ner i Superettan, kändes inte alls något kul.
Vad var det som gick snett då, som du ser det?
Vi gjorde en bra... Året innan hade vi chans på bästa poängen någonsin. Sen spelade vi lite sämre på sista matchen. Alltså vi slog inte det där poängrekordet. Så tappade vi lite folk och... Ja, Fällman försvann där och var viktig för laget. Sen, ja, vi ville ju ha ett lite mer offensivt lag efter som det gick så bra året innan. Vi ville bygga vidare på det. Men vi fick inte ihop helheten och släppte in jättemycket mål. Och det har varit en ond spiral, helt enkelt.
Ja, och det blev Superettan till slut. Och även där så gick det ju sportsligt tungt. 2017 då kom Poyas Bagi in. Hur var han som tränare när han kom till Gävle?
Han kom in med helt nytt spelsystem och helt nytt sätt att angripa våran situation. Vi skulle ta tag i matcherna och spela man-man-försvar och äga bollen. Och sen fick vi in lite bra nyförvärv, så vi fick igång ett härligt spel och härligt gäng som spelar väldigt bra fotboll. Jag tror vi kom 2 eller 3 på hösttabellen från att ligga jättesist. Så vi klarade oss utan kval till och med. Det var en riktigt härlig tid också.
Vad tyckte du om Poja som tränare och det sättet som man ville att ni skulle spela fotboll på?
Ja, det var roligt att testa något nytt. Man hade Gävle 4-4-2 i ryggmärgen, så man... Det kunde man ju utan innan, så nu fick man lära sig ett annat sätt att spela fotboll och tänka på. Så det var utvecklande för en själv.
Ja, du förlängde ju ditt avtal efter säsongen och i tron då om att Poja skulle fortsätta. Och sen bara några dagar efteråt så kom nyheten att han skulle lämna. Hur tog du det där och då?
Jag varit lite besviken faktiskt, men så är det i fotbollen. Jag fick en chans i en toppklubb. Det var inte någon med det. Men det var ju, jag hade ju trott och hoppats att han skulle vara kvar. Vi hade ju jäkligt kul som lag och spelade bra fotboll. Det är inte roligt att byta tränare hela tiden som vi gjorde många år i rad. Det blir som ingen kontinuitet alls. Det är det som behövs för att bli bra som lag.
Ja, in i Gävle sen kom ju en stor profil inom svensk fotboll, Johan Mjällby. Hur var han när han kom in och tog över Gävle IF?
Ja, han sa att vi skulle fortsätta som vi hade gjort innan. Sen, ja, vi försökte börja lite så. Men det kändes inte som att vi hade någon gemensam bild på hur det skulle vara. Utan det har varit lite olika från match till match. Och det har varit inte heller bra. Det har varit ingen riktig stabilitet. Och idé om hur vi skulle spela.
Saknade du det från ledarhåll då?
Ja, det var lite svajigt. Mycket nya spelare också. Tuff start. Som sagt, det behövs kontinuitet och ett sätt som man alla vet vad man ska göra.
Ja, du var själv inne på att den saknades där i Gävle under ett antal år. Hur tänker du kring den situationen som Gävle IF är idag? Man har gått från Allsvenskan och befinner sig nu i ettan norra.
Ja, jag har ju sett en del matcher i år. Vi har ju krockat ganska många matcher. Men det känns som de försöker bygga på ett spelsätt och typ av spelare de vill ha in. De matcherna jag har sett har de ju hållit sig till sin spelidé. Sen finns det ju utvecklingspotential. Det har varit lite... Nu på senare matcher har det blivit lite mål, men innan det har det ju varit lite uddlöst framåt och ganska stabilt bakåt. Men det behövs en växel till i sista tredjedelen. Men jag tror och hoppas de har en plan för det. Man måste ju börja i någon ände. Det är ju sista tredjedelen som är det svåra.
Var det aktuellt?
Spela ihop ett lag så det kan bli ännu bättre nästa år. Mm.
Var det aktuellt för dig att följa med ner i Division 1 med Gävle?
Nej, det kändes jobbigt att spela Gävle vidare. Det tog hårt på mig de sista åren. Så jag skulle sluta helt när jag inte fick något roligt erbjudande. Men nu spelar jag i Division 1 i alla fall här nere. Så det vart bara så. Det var ingen plan. Utan nu när man ser matcherna kan man ju tänka ibland att det har varit kul att spela kanske någon match där. Alltså när man har tittat. Jag skulle inte spela där. Men när man sitter och kollar matcherna brukar man tänka på hur det hade varit om man hade spelat kvar och så. Så är det.
Hur tänker du då på de där sista åren? Du är inne på att det var jobbigt och det förstår jag, resan från Allsvenskan och ner i Division 1. Hur känner du kring de sista säsongerna som såklart inte blev det som du och föreningen ville?
Det känns som ingen rolig känsla. Det känns som det var alldeles för mycket byte i både tränarhåll och spelarhåll och även på ledningshåll högre upp. Det var alldeles för turbulent. Inte alls som vi hade mina första år i Gävle. Kontinuiteten var det som var vår styrka. Så det känns som man letade och letade. Man hittade inte rätt och slarvade bort allsvenska platser. Sen är det ju tufft i dagens läge. Vi hade alltid minst ekonomiska muskler av alla lag som var med i allsvenskan. Så det blir tuffare för varje år. Och mäta sig med de stora lagen.
Vad tror du om föreningens möjligheter att över tid ta sig tillbaka till en liknande nivå?
Ja, det finns bra möjlighet. Fin arena och förhoppningsvis få igång ännu bättre ungdomsverksamhet och kunna slösa in mer spelare. Det är mycket egna produkter som spelar nu. Och det är bra. Nu har allsvenskan varit det inte samma möjligheter och chansen till de unga. På så sätt är det bra att spela i Division 1. Men det gäller att jobba på. Det kommer nog inte hända den närmsta tiden.
Kan du se dig själv vara verksam i Gävle IF på något sätt i framtiden? Du är ju väldigt starkt förknippad med klubben efter alla de här åren såklart.
Ja, jag vet inte. Scout kanske.
Mm. I södra Sverige då, där du är hemma hörandes nu eventuellt.
Ja.
Mm. Ja, det låter väl vettigt. Jonas Lantto upptäcker nästa fynd från de lägre divisionerna, likt den väg du själv tog en gång.
Ja, det var någonting.
Mm. Du Jonas, vi ska inte älta allt för mycket det som har varit, utan nu ska vi avsluta med att blicka framåt. Och sista frågan, det är, där ser du dig själv om 5 år?
Ja, då har jag läst klart min utbildning och har något bra jobb. Och jag och min fru driver vårt vandrarhem jag kanske jobbar inom med det, eller så har jag ett annat jobb. Sen har vi ett bra liv här nere med våran familj. Om vi är vi tre eller fler, får man se.
Ja, det
vet, kanske köpt en båt och njuter av sommaren. Vintrarna håller vi oss inne när det är så blåsigt här nere.
Ja, det låter härligt. Och vandrarhemmet, det är någonting som din fru redan har öppnat upp, visst är det så?
Ja, vi har haft öppet sedan i maj. Så det har varit en bra sommar. Det är lite tuffare tider nu med höst och det är inte så många som reser. Men vi får hitta på olika idéer för att locka folk till vandrarhemmet. Det var ju kanske inte rätt år att starta.
Nej, jag tänkte det. Det var lite tuffa tider på så sätt. Men det har fungerat för er ändå, eller?
Ja, i somras var det fullt i 2 månader varje dag.
Ja, kul.
Ja, det var roligt. Det var mycket jobb bara, men så är det.
Vad är din roll då framförallt när det gäller den verksamheten?
Nu gör jag väl inte så mycket. Men i somras hjälptes vi åt. Vi städade i rummen själva och hålla koll på bokningar och prata med gästerna och fixa frukostpåsar och ja, prata med, försöka locka till oss nya gäster via företag eller skolor och sånt. Om man funderar på, ja, det är lite olika saker. Fixa om det är något som går sönder, försöker man om man kan, eller så ringer man dem som kan. Så det är lite allt i allo. Men nu sen jag började plugga här har jag inte gjort så mycket där nere. Eller på hörnet.
Ligger det nära ert boende?
Ja, 100 meter kanske.
Ja, men perfekt. Nära till jobbet.
Ja. Ja.
Du, Jonas, fotbollsmässigt då, är det här sista säsongen?
Ja, det är sista säsongen.
Det är klart.
Jag och min bror ska försöka få till om man kanske kan göra match i Kiruna nästa år. Sluta cirkeln. Vi får se om det går att lösa.
Ja, ah, vad härligt. Det låter ju fantastiskt. Det är alltså en seriematch då som ni vill försöka få till att spela i så fall?
Ja, eller vad det nu blir. Brorsan blir 41 nästa år. Vi spelade ihop senast 2005. Det ska vara roligt att spela match. Om Kiruna vill och det går att lösa.
Ja, det låter som en utmärkt idé. Men att du ska spela en hel säsong nästa år, det är uteslutet.
Ja, det blir plugg på heltid också. Familj och vandrar hem. Och jag blir 34 år nästa år. Jag hade gjort mitt, kände jag, för 2 år sedan. Men nu har jag ändå... Det har varit roligt att spela. Krigat på 2 år till. Man håller ju hyfsat ändå. Men man känner att man behöver... Slarvar man lite med förberedelserna så känner man av det direkt.
Jag sa att vi skulle avsluta podden med att blicka framåt, men när du ändå slår fast då att det blir ingen hel säsong nästa år, då vill man ju ändå summera med och titta lite bakåt. Vad tänker du på när du blickar tillbaka på din fotbollskarriär på elitnivå? Jag
tänker tillbaka med glädje och stolthet över alla mina år i först i Kiruna, sen framförallt i Gävle där jag spelade så pass länge på så hög nivå och prestera. Ja, de flesta säsonger presterade jag bra. Sen var det någon säsong så där dålig, sämre. Men ja, att kunna hålla så bra kvalitet under tid är väl det jag tänker på. Att man är stolt över att man var så pass bra ändå med de förutsättningarna man har haft livet då. Jag hoppades, jag hade ju som dröm att man skulle komma så långt, men jag trodde väl kanske inte att det skulle gå så bra. Och att man har gjort sig ett namn där i Gävle och fått tröjan pensionerad och allt sånt där är sjukt egentligen. Då kommer man att tänka tillbaka sen när man har slutat på. Och alla vänner och sånt man lärde känna där då. Alla som har varit och tittat på en. Och, jag vet inte, svårt att summera.
Ja, men det var en fin summering. Och härligt att höra att Det är positiva och varma känslor. Det ska det vara kring en fantastisk karriär på elitnivå. Och du nämnde det själv, jag tänkte avsluta med det också, att att få sin tröja pensionerad som fotbollsspelare, det är ju ytterst få förunnat. Och ja, det om något vittnar väl om vad du betydde och gjorde för Gävle IF under säsongerna där.
Ja, jag får lite rysning nu när du säger det. Nej, det var mäktigt faktiskt. Följs att derby när jag var där, så det var just, det är många andra spelare som har gjort mycket i Gävle, så det var ju stort att jag fick det först. Jag gjorde ju flest allsvenska matcher hittills i alla fall, så det var mäktigt och kul att få det av klubben också.
Det förstår jag verkligen, välförtjänt. Och som sagt, Jonas, grattis till en väldigt fin fotbollskarriär. Lycka till också med avslutningen av den, för det är ju dels matcher kvar den här säsongen, och sen hoppas jag verkligen att den där matchen i Kiruna blir av nästa år. Då ja, blir det så för att höra av dig, då ska podden uppmärksamma det här på något sätt. Och inte minst, lycka till med resten av livet med familj, vandrarhem och studier.
Tack så mycket.
Och stort tack för att du var med i Ettan-podden. Tack också till er som har lyssnat. På återseende längre fram.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström. Expressen samarbetar med Podplay, en ny podcastplattform från Bauer Media, där du hittar Expressens poddar och förstås även en massa andra poddar. Du kan lyssna antingen via podplay.se eller i appen Podplay.